En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, det är en duopodd den här veckan. Du och jag, Frida Makoto, är på äventyr någonstans i södra Europa. Han är väl tillbaka till nästa vecka, får vi hoppas. Och du är också på vift, men har ändå haft stenkoll på det som har hänt i England. Du är ju faktiskt utanför England, även du.
Ja, precis. Jag är i Glasgow. Så att, nej, det är trevligt här. Eller, ja, nej, men det är det.
Ja, men Glasgow är trevligt. Absolut.
Ja, det regnade förstås halva dagen igår, men förutom det så har det varit väldigt bra.
Vi har haft FA Cup semifinaler på Wembley, och det är väl där vi får börja, framförallt den här galna matchen igår. Vilken, det var två ganska galna matcher om man får vara riktigt ärlig. Det hände ju mycket i alla fall, men det hände mest i mötet mellan Manchester United och Coventry. Det såg ju helt färdigt ut, Frida. 3-0 till Manchester United. Man tänkte att det här vart ju lite mer ensidigt än vad man hade hoppats på i en semifinal. Men fel hade vi som trodde så.
Ja, definitivt. Och jag menar, hade Coventry lyckats vinna den matchen, och det var ju otroligt nära, vad var det, en tånagel ifrån att det blev seger, då hade det ju varit århundrades vändning i FA-cupens historia, jag menar. Ja, just det där sättet också, att man för det första ser ut med championship-lag och ligger under med 0-3, men sen ändå lyckas på något sätt komma tillbaka in i matchen, och där får man ju förstås räkna in Man Uniteds inkompetens. Jag menar, det är väl klart att man ska släppa en ledning på 3-0 till 3-3, men Coventry trodde på det. Jag är övertygad om att det var väldigt många objektiva tittare som satt och höll på Coventry och helt plötsligt var Coventry supporter, men det blev ytterligare en sån där nedrig förlust på straffläggning. Det blev ju samma sak när de mötte Luton i playoff-finalen på Wembley förra säsongen, men de måste ju ändå hålla huvudena högt, för att de kämpade ju verkligen ända in i slutet.
Ja, det var en helt otrolig förlängning. Först Bruno Fernandes i ribban, och sen vem det nu var i Coventry som också träffade ribban, och sen det där målet som blev bortdömt. Det var ju en berg- och dalbana till match verkligen. Och, kyla får man säga från Manchester United efter att Casemiro missat första straffen, för då tänkte jag i alla fall att ja, men, nu det kommer hända liksom. De kommer göra det här. Men Coventry-spelarna hade liksom inte mer bensin i tanken, och när den nu skulle jag haft alla straffskyttar framför mig, det har jag inte. När bollen går över, det var ju liksom känslan att nu är inte, man orkade inte mer helt enkelt. Det fanns inte kylan kvar i spelarna för att ro det här hela vägen hem. Men precis som du säger, för alla neutrala, dels för att man alltid håller på en underdog, så är det ju, så fungerar ju sport ur ett neutralt, men också med tanke på hur man hade arbetat sig tillbaka i den här matchen, så satt ju alla som inte var Manchester United-supporter och hoppades på att Coventry skulle lösa det.
Det var ju Callum O'Hare som missade första straffen där för
just det var en fin räddning av Onana får man säga.
Som också varnades under straffläggningen. Det verkar ha varit en grej för Premier League-målvakter att dra på sig gula kort under straffläggningar. Det var ju precis det Emi Martinez gjorde också, precis, i mötet med Lille, men till skillnad från Martinez så blir inte Onana avstängd i nästa match. Det är olika regler som gäller mellan UEFA och FA.
Just det, och det som var grejen med Martinez var att han hade ju ett gult kort från tidigare i matchen, men att de gula korten nollställs ju när man kliver in i straffläggning. Det är också märkliga regler. Emi Martinez, en av Frankrikes mest hatade människor, skulle man kunna gissa sig till. Det är samma sak där, som neutral är det svårt att inte uppskatta hans shenanigans.
Ja, och han lugnade ännu ner sig också, får man säga, efter att han, när han kände att oj, den här domaren har stenkoll på mig, då märkte man ändå att han tog ett kliv tillbaka och var inte riktigt lika överdriven i sin kroppsspråk och så vidare som han tenderar att kunna vara. Men han räddade ju trots allt också två straffar, så att han blev ju på något sätt ändå hjälten.
Ja, onekligen så. Frågetecken runt Manchester United fortfarande. Ten Hag har fått många tuffa frågor den senaste tiden. Verkar ändå som att han har förtroendet från Ineos och nya ägarna. Det pratas om att det är Ten Hag som kommer fortsätta leda Manchester United under nästa säsong.
Jag har ju svårt att se det. Nu såg jag något rykte om att Thomas Tuchel eventuellt kan vara aktuell, och jag tror att det är någonting som lockar Tuchel framförallt. Och jag känner väl också att Ten Hag har ju inte riktigt visat någonting hittills som gör att man känner att, ja, men den här tränaren borde man satsa på långsiktigt. Jag tycker inte att det har inte synt tillräckligt ofta i alla fall. Och visserligen så tar man ju sig till den här FA-cupfinalen nu, så att man har en chans på en pokal, även om det är Manchester City som står på andra sidan. Jag menar, det ska ju mycket till för att Man United ska besegra Man City. Visst, det är bara en match, allt kan hända, men det krävs ju på något sätt att Man City är sitt sämsta jag, medan Man United är sitt bästa. Och man vet ju aldrig riktigt vad Man United kommer kliva ut och göra på en fotbollsplan. Det är som att det kan bli lite vad som helst. Antingen så blir det en fullträff och de spelar hur vad som helst, eller så blir det precis tvärtom. Och just det här att, jag vet att Roy Keane också blev lite provocerad av att Harry Maguire stod och sa att de hade en god karaktär, eller att de visade god karaktär genom att ändå, ja, men hålla sig kvar i den här matchen och slutligen vinna då på straffläggning. Men Keane menar ju på att den här gruppen har inte ryggrad alls. Och det där kan man ju säga på två helt olika sätt förstås. Vi vet också om att Man United har haft sina skadeproblem, men man blir ju inte övertygad av Manchester United, och det i sin tur tror väl att, jag tror inte att Ratcliffe heller är övertygad om Ten Hag. Och det brukar ju vara så att när det kommer in en ny ägare i en klubb, då vill de gärna plocka in någon själv, alltså så att det verkligen blir ägarens tränare. Jag tror inte att Ten Hag är Ratcliffes tränare på något vis.
Nej, jag såg rykten här, och det kanske var egentligen före den här semifinalen. För om man tittar resultatmässigt den senaste tiden, jag menar, man har besegrat Liverpool, vilket är väldigt viktigt, måste man komma ihåg. Man har nu tagit sig till den här finalen i FA-cupen. Det är på många sätt inte en hel katastrofsäsong, även fast man ligger på kanske en tabellplacering som är såklart långt från godkänt utifrån Manchester Uniteds förutsättningar. Men ja, det är som du säger, vi får väl se ifall Ten Hag sitter kvar där. Jag personligen, om jag utifrån min horisont, så hade jag inte velat ha kvar Ten Hag om jag var Manchester United supporter. Jag ser inte utvecklingen i laget, jag ser inte den spelmässiga utvecklingen. Jag tycker snarare att det här avancemanget i den här semifinalen var ett understryker det, att han inte har lyckats ingjuta någon slags ramstyrka i det här laget, någon slags vinnarmentalitet. Man tar mycket poäng, och det finns liksom en inbyggd vinnaregenskap i den här gruppen, men mentaliteten känns inte som att den är på plats. Så han har fått ganska mycket tid nu, det här är hans andra säsong. Om man har tagit inte kliv framåt egentligen, skulle jag vilja hävda.
Nej, det har man ju inte sett till förra säsongen. De avslutade ju ändå förra säsongen rätt så bra. De tog den här ligacup-titeln och sådär. Så att det fanns ju ändå indikationer på att den här säsongen skulle bli ett par kliv framåt. Men det har ju inte blivit så. Och återigen, det har säkert delvis att göra med alla de här skadorna som de har haft också. Det har inte gjort det bättre i alla fall. Nej. Men det man känner också, för att man måste ju lägga en del av skulden på den här spelargruppen.
Ja, absolut.
Det är så många i den här spelargruppen som har fått rätt så många tränare sparkade de senaste åren. Men jag tror att i Ten Hags fall så har det kanske gått så långt nu att det har blivit så pass infekterat att man, det kanske inte går att rädda. Jag får ju inte riktigt samma känsla av att se Ten Hag i Man United som jag får av att se, ja, men, eller hur det var när Mikel Arteta kanske hade det som jobbigast i Arsenal. Jag tyckte ändå att det alltid fanns en känsla av att Arteta hade kontroll på läget. Visst, det fanns spelare i den truppen också som kanske inte riktigt tyckte att allting Arteta gjorde var rätt. Men på något sätt när han hade lyckats rensa ut de där dåliga äggen så fick han ändå ordning på det. Det känns bara som att Ten Hag har grävt ner sig så pass nu att med de här olika, ja, men som är Garnacho som likar tweets, som kritiserar eller i alla fall ifrågasätter Ten Hag och hans val. Och, jag vet inte, det är så mycket nu bara kring Man United. Och kan Ten Hag verkligen resa sig ur det där? Det är ju det man inte är övertygad om. Och det är därför i sin tur som man känner att det kanske är bättre att skifta, att börja på nytt igen.
Nej, men det alltså, man kan ju liksom inte förvänta sig att det ska vara som Emery i Aston Villa. En spelare kommer in och det är liksom bara fyra kliv framåt direkt och man går från att vara ett lag strax över nedflyttningsplats till att utmana om Champions League-platser. Alltså den typen av utveckling var det nog ingen som förväntade sig, att Ten Hag från en relativt hög nivå till att bara upp och utmana om ligan. Men det har ju hela tiden varit, alltså att ta två steg framåt och ett tillbaka och att det går lite upp och ner, så är det ju normalt att det ser ut att det inte går helt spikrakt. Så var det för Klopp när han kom till Liverpool, det var inte liksom spikrakt uppåt, men det var hela tiden, ja, men det var två steg fram, ett tillbaks, två steg fram. Här är det liksom två steg fram och sen är det två steg tillbaks. Alltså man lyckas inte ta de där kliven upp för trappan. Och det efter två säsonger, då hade jag också bytt tränare, även om det finns väldigt mycket hos spelargruppen som behöver förändras också.
Och det är ju egentligen ett bra exempel att ta upp just Unai Emery, för att jag tror att allting som gick fel för Emery i Arsenal, jag tror dels att han lärde sig av det. Det hade ju bland annat att göra med språket, att han inte riktigt kunde kommunicera tillräckligt bra på engelska. Han har fortfarande brister i sin engelska, men jag tror på något sätt att han pratar ändå tillräckligt flytande för att det inte ska vara ett störelsemoment för någon av spelarna i Aston Villa. Och samma sak det här med att han också hade många problem sett till spelargruppen, det här med att han bytte kaptensbindeln lite här och var, hela den här härvan med Granit Xhaka. Det var väldigt mycket sånt i Arsenal där Emery, ja, där han inte var tillräckligt stark helt enkelt. Och jag tycker väl att Ten Hag, han har väl också haft en del problem med sånt. Och har han alltid fattat rätt beslut? Ja, men det vet vi väl inte. Men Jadon Sancho exempelvis, som går tillbaka till Dortmund för att, ja, han hamnar snett med Ten Hag. Jag menar, vi vet inte hela storyn där, såklart. Men på något sätt så är det ju mycket sånt här som också har stört Ten Hag. Och jag tror att om Ten Hag i framtiden hade hamnat i en annan Premier League-klubb, så hade det inte förvånat mig om han hade fått resultat där. Det är det jag menar, att jag tror inte att Ten Hag är en dålig fotbollstränare på något vis. Men det är så mycket mer än att bara hålla på med fotboll i Man United. Och inklusive då att det har varit väldigt stormigt på ledningssidan och man har bytt mycket folk och sådär. Jag tror helt enkelt att det har blivit en uppgift som kanske har varit lite för stor för honom.
Final är man i alla fall, och där möter man lokalrivalen Manchester City, som inte hade någon enkel resa mot Chelsea. Chelsea skapade ju massor av målchanser, men alltså Nicholas Jackson, den där friläget som rinner ut till en felpassning. Men det var ju inte bara det läget, det var ju massor av lägen för Chelsea, och det här är ju hela säsongen i ett nötskal på något sätt. Och Manchester City igen ser okej ut. Ser inte ut som sitt allra bästa jag, men har matchvinnare i den där truppen. Det blev Bernardo Silva den här gången som gjorde det. Och en final som kommer med, oavsett hur Manchester United har sett ut, oavsett vem det är som tränar, kommer det bli en episk drabbning mellan två ärkerivaler. Så måste det bli, känner jag.
Det säger ju rätt så mycket om skillnaden mellan de här klubbarna, Man City och Chelsea, att Man City är egentligen inte alls bra. De är otroligt bleka, så tröttkörda ut, och ändå lyckas de vinna trots att Chelsea faktiskt spelar bra och faktiskt skapar lägen. Men det är som du säger där med Nicholas Jackson, han gjorde i stort sett allting rätt i sitt spel. Jag tyckte att han var ett ständigt hot för Chelsea, han var jobbig att hantera för Man Citys backlinje. Jag tyckte också att han höll upp spelet väldigt bra, han länkade upp bra. Han gjorde i stort sett allting helt rätt, men i avslutslägena så blir han ju kostsam. Och man kan ju peka på att han är ung, han är väl bara 22 år fortfarande. Jag vet att det är många som har jämfört med Didier Drogba och menat på att han har gjort fler mål än Drogba gjorde under sin första säsong. Absolut, jag tror att Jackson kan bli betydligt bättre, att han kan lyfta sig. Men här och nu så var han ju inte vad Chelsea behövde.
Nej.
Så vilket kan vi konstatera.
De behöver, alltså, de saknar matchvinnare i det där laget. Det är bara så. För att de hade tillräckligt mycket chanser och tillräckligt mycket av spelet för att vinna den här matchen. Men lyckas inte knuffa det över tröskeln liksom. Och det har ju varit det stora problemet för Chelsea. Visst har det sett lite bräckligt ut bakåt också, men det är framåt som de stora problemen har varit. Och mot Manchester City, oavsett om de är ur form, oavsett om de ser tröttkörda ut, och så måste du ta dina chanser mot dem, annars kommer de straffa dig. Det är bara så. Det spelar, de kan göra sin sämsta match för säsongen, de kommer ändå ha en eller två spelare som kliver fram och sätter den där bollen när den dyker upp. Ta den där chansen. Det är lite grann som, om vi går tillbaka till förra veckan i Champions League. Real Madrid, det spelar ingen roll att du är det bättre laget mot Real Madrid i Champions League. Kommer chansen så kommer de ta den. Och det gjorde de mot just Manchester City. Det är någonting som känns oundvikligt med några av de här lagen. Och det var den känslan jag hade i den här matchen också. Chelsea var det bättre laget under stora delar av den här matchen. Men Manchester City är laget som vinner den här typen av matcher.
Ja, nej, men det är ju så. Sen så menade ju Pep Guardiola på att de var känslomässigt utmattade och fysiskt utmattade.
Så var de ju såklart.
Efter den här matchen mot Real Madrid. Mm. Och det kan man ju absolut förstå. Märkligt också med De Bruyne, för jag tyckte inte han var speciellt bra mot Real Madrid. Tycker egentligen inte att han är speciellt bra mot Chelsea heller. Men han är ju ändå bra, om du förstår vad jag menar.
Ja, visst.
Han är ju ändå en sån som har en väldigt hög lägsta nivå.
Hans golv är högre än de flesta, som man säger så.
Precis, men man märker ju att han är ju inte i fullt slag. Och det är ju samma sak med Haaland som spelade matchen då mot Real Madrid i alla fall. Som inte heller är... Ja, han är ju en skugga av sitt forna jag. Eller hur han var i alla fall innan skadan. Just det här med att han är för förutsägbar i typ allt han gör. Han är inte speciellt farlig eller vad säger man? Men han är inte speciellt skräckinjagande att spela mot längre.
Nej.
Och det är ju ett problem för hans del. Det är ju också ett problem för Manchester City. Sen vet jag att vi pratade om Akanji förra veckan. Gjorde vi inte det? Eller vi har pratat om Akanji tidigare, och just det här med att när han har klivit upp i den här mittfältsrollen. Jag tycker inte riktigt om det. Och jag tror det är för att Akanji är en bra spelare. Jag tycker alltid att han gör ett fullgott jobb på varenda position han spelar på. Men han ger ju inte så mycket till det här laget. Han ger ju inte en extra dimension. Och det är det jag tycker man har saknat hos Manchester City den senaste tiden. Att det kanske blir lite för... Ja, men att man tappar lite den här kreativiteten som har gjort dem så skräckinjagande.
Mm.
Nu är de inte riktigt där, även om vi vet om att helt plötsligt kan de växla upp och så kan de vinna en match med 5-0. De kommer ju fortfarande göra det, de är fortfarande favoriter till att ta hem ligatiteln. Men det är som att det är någon liten kreativ anda som saknas i Man City. Och vi får skylla på Pep där. Jag menar, han spelar ju med en massa mittbackar och han har ju på något sätt tappat den touchen från, ja, om vi går ända tillbaka till Barcelona. Vi bör inte gå så långt tillbaka, men just det där att det handlade allting om att, ja, att bygga kreativa uppspel och det skulle vara kreativa spelare över hela planen och så där. Han satte centrala mittfältare, alltså mittbackar, men nu har han ju blivit lite tvärtom, att han på något sätt har tagit ett steg tillbaka och fokuserat mer på de här försvarsmässiga spelarna som kanske inte är lika spektakulära att titta på. Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En straffsituation också som det varit en del snack om, en handsituation på Grealish som inte dömdes. Det har varit mycket bråk om straffsituationer den här helgen. Vi kommer till Nottingham Forest och Everton alldeles strax här, men även i den svenska studion så var Bojan Djordjic riktigt irriterad över hur varken domaren, det kan man väl förstå om domaren missar det, men att VAR inte kliver in och dömer en straff, vad som känns rätt uppenbart att han rör armen mot bollen och så vidare. Det är svårt att förstå. Och vi har ju varit inne på den här handsregeln. Vi har väl en ganska samsyn om hur vi tycker att handsregeln borde se ut. Men hur den faktiskt ser ut och hur den implementeras, det tror jag inte är någon som riktigt begriper. Jag är fullt allvarlig, men jag tror inte att alla har samma syn på hur den här regeln är tänkt att tillämpas. För att hade det varit så, då hade man ju kunnat titta på bilderna och döma straff här. Det borde vi syn, men, borde ju gjorts.
Så du menar att vilken situation är det med Grealish? Är det vid Cole Palmers frispark?
Vid frisparken, eller? Ja.
Ah, okej, okay. Det blev inte alls en snackis här. Men jag tyckte ju att det var överraskande, för det blev inte ens en hörna på den situationen. Nej. Det var mest det jag tyckte var konstigt. Men du har ju rätt. Alltså, man vet ju knappt vad hans är nu för tiden. Och Forrest hävdar ju att de vet det minst av alla. Typ, efter den gångna helgen. Mm. Men sen är jag ju sådär också att jag tycker inte om hans. Jag tycker inte om när det blir straff för hans. Men absolut,
jag håller med.
Uppenbart. Så då måste det ju bli det på något sätt. Men kan det undvikas så gör man ju gärna det. Jag tycker att man har sett en tendens i Champions League och Europa League och sådär, att de UEFA-domarna är lite hårdare än vad domarna i Premier League är, men det är ju också för att inledningsvis på säsongen så tyckte jag att där blåste man ju straff för allting för hans. Och sen var det som att man insåg att så här kan vi inte ha det. Och så bromsade man in det lite. Men det kanske också har gjort att domare blir ännu mer osäkra på vad som är hans eller inte. Vad är en naturlig position av armen eller inte. Jag kan ändå förstå att det skapar förvirring på så vis.
Mm. Ja, vi lämnar FA-cupen där då och tar oss till ligamatcherna som spelades. Så vi kan väl börja på
Börja med Forest.
Vi börjar med Forest. Otroligt viktig match där i botten, precis ovanför strecket. Luton hade väl tidigare förlorat. Och viktigt då för Forest att lägga lite mark emellan sig själva och nedflyttningslagen. Man hade ju chansen då mot Everton som befann sig strax ovanför bara. Två lag i kris. 2-0 till Everton efter fina mål. Två distansskott som kanske inte så helt otagbara ut. Men mycket av eftersnacket har ju handlat om den här tweeten som Nottingham Forest då skickade ut om. Jag kan läsa den rätt upp och ner. 3 extremely poor decisions, 3 penalties not given, which we simply cannot accept. We warned PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game, but they didn't change him. Our patience has been tested multiple times. Nottingham Forest Football Club will now consider its options. Ja, vad det är för options, det framgår inte.
Ja, ska de stämma dem eller vad?
Ja, och den här konspirationen då som man tydligen har som de hade varnat PGMOL om innan, att vardomaren, vem det nu var, minns inte riktigt. Stuart Atwell, så var det. Då, som ju är ett Luton-fan enligt Nottingham Forest. Det är han väl från uppväxten. Men jag menar, hälften av domarna i Premier League är ju från Manchester, och jag gissar att de också hade ett favoritlag när de växte upp. Det har ju blivit ett tema under den här säsongen. Liverpool har skickat ut ett statement, Arsenal har skickat ut statement efter inte för att vara Liverpool-supporter, men man kan ju tycka just i den situationen, den var ju rätt extrem. Tottenham var det ju.
Det var alltså Liverpool-Tottenham, men det var ju Newcastle väl, efter Newcastle-matchen.
Var det efter Newcastle-matchen? Ja, det kanske det var.
Ja, det har jag för mig att det var.
Där Salah-målet som var korrekt dömdes bort för att de inte hörde varandra över...
Eller hade du pratat om Liverpool nu?
Ja, jag pratade Liverpool. Okay, men Arsenal-Newcastle, precis. Ja, men min poäng var att det har gått någon slags inflation i det här, och jag tror att Everton har skickat ut någonting också. Men det här med konspirationsteorier på sociala medier mot domare, jag vet inte, jag tycker inte att det är så jättesnyggt. Jag kan köpa att det kanske borde blivit straff i någon av de här situationerna. Jag tycker ändå det är lite svårsmält att dela den här typen av grejer från officiella konton. Jag menar, att fans gör det, att någon uttrycker sig klumpigt eller uttrycker sig på det här sättet, det ser vi hela tiden i sociala medier. Det är inte så konstigt när supportrar gör det, men när det kommer från klubbens officiella konto, då lämnar det en liten tråkig eftersmak i min mun i alla fall.
Ja, alltså det är ju tre situationer då i den här matchen. Det är ju först när Reina blir sparkad på hälen, och sen så är det ju Hans där på Ashley Young, och sen så är det Hudson-Odoi som går ner där i slutet. Och jag kan ju tycka i alla fall den sista situationen, det är ju rätt konstigt att det inte blir straff, för att Anthony Taylor pekar ju och menar på att han träffade bollen, det är väl Ashley Young igen. Young träffade bollen, men så ser man ju på reprisbilden att det gör han inte. Nej. Och då kan man ju tycka att VAR har ett ansvar av att säga till Taylor, nej, du har fel, han träffade inte bollen, och så får han gå och titta på situationen igen i så fall. Så där, jag kan ju absolut förstå Nottingham Forest och den frustrationen man känner, för att man ska komma ihåg det att om det blir så nu att klubben åker ur Premier League, det är ett jättehårt slag. Det kan ju innebära att man måste göra sig av med vissa medarbetare. Det kommer att bli rullians i spelartruppen. Det påverkar ju så oerhört mycket rent finansiellt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Så den biten förstår jag absolut. Att man vill att de ska ta det här på allvar. Och det är ju absolut så också att jag tror i alla fall att storklubbar gynnas emellanåt, och de gynnas framförallt av att det är så himla stor uppmärksamhet riktad mot dem. Det är inte lika stor uppmärksamhet riktad mot Nottingham Forest. Så på det sättet har de ju faktiskt åstadkommit någonting här. De har ju lyckats få strålkastarljuset på sig. Med det sagt så är det ju oerhört oseriöst att hantera det här problemet på det här sättet. Ja, men det är ju nästan lite Donald Trump över det. Eller i alla fall en supporter. Jag såg att Jamie Carragher sa någonting om att det är som en supporter som sitter på pubben och snackar fotboll. Ja, det är ju den känslan man får. Att det är inte professionellt. Och sen också, om Forrest inte kan komma på en enda anledning till, eller någon annan anledning till varför X antal domslut har gått emot dem, annat än att Stuart Atwell är ett Luton-fan. Jag menar, man hör ju själv att det är så bizarrt att vi ska hamna i den här konspirationsdiskussionen. Alltså det är inte värdigt, det är inte värdigt Nottingham Forest, det är inte värdigt Premier League. jag fattar inte vem det är som har twittrat det här, för jag kan inte tänka mig att det är killen som är ansvarig eller tjejen som är ansvarig för sociala medier. Det måste ju vara någon annan som har klivit in här. Och dessutom på det att man har Mark Klatzenberg som, och det här är intressant. Här kommer vi till en aspekt av hela incidenten som faktiskt rör till det lite. För jag såg att Daniel Taylor på The Athletic twittrade om att han faktiskt hörde av sig till PGMOL i fredags och frågade just om det här att Stuart Atwell är vardummare, och Nottingham Forest har ju gruntat lite om det tidigare under säsongen att de inte gillar när han sitter där.
Mm.
Och då menade PGMOL att de hade haft kontakt med Mark Klatzenberg som då är anställd av Forest som någon sorts dummarkonsult. Jag vet inte tusen vad han gör egentligen. Och då menade Klatzenberg menade PGMOL att det inte skulle bli något problem att ha Atwell där. Men det går ju emot vad Nottingham Forest säger i sin tweet. Och det verkar ju som att Klatzenberg också hävdar att det var han som sa till PGMOL att det vore bäst om ni bytte ut Atwell. Så där är det ju på något sätt ord mot ord. Så det blir också en intressant dimension till allt det här. Vad är Klatzenbergs roll i det hela? Och plus, är det inte märkligt att Klatzenberg sitter och hamrar krönikor sent på kvällen och skriver om det här då som har hänt under matchens gång och hur Nottingham Forest borde ha fått 3 straffar med sig när han är avlönad av klubben? Det känns som att allting har rört till här. Mm. Det har på något sätt blivit, allting har blivit så stort, och även om jag förstår att Nottingham Forest vill att folk ska prata om det här och säga att men titta, vi borde ha fått minst en straff i alla fall, det är en skandal, så har det ju blivit en helt annan typ av skandal nu som de själva har skapat.
Det är väl ett resultat att det är väldigt mycket på spel, och den här känslan och det som vi varit inne på, att det är så mycket på spel för de här lagen. Det är som du är inne på, det kan handla om hundratals tjänster, det kan handla om, ja men det handlar om så otroligt mycket, och så blir det såna här saker som avgör, som då känns rätt amatörmässiga, vilket många av de här VAR-besluten känns. Det är otydligt, det är inkonsekvent, ibland direkt felaktigt, och de får gå ut själva och säga här gjorde vi fel. Jag menar, det finns ju saker man hade kunnat göra, andra utbildningar, bättre metoder, bättre regler, allt det där. Det är en del av fotbollen som inte är på samma nivå som resten, och det är domarna, och utvecklingen med VAR har inte hjälpt dem i den utsträckningen som det var tänkt. Och det kommer behöva adresseras, tror jag, för att jag menar, vi kan gå tillbaka till alltså det är allting runt VAR, hela känslan efter FA-cup-semifinalen här, den här offsiden som ju är 1 centimeter, men då sitter ju ändå folk på sociala medier och zoomar in på offside-linjer och tittar, den här offside-linjen drogs minsann över foten medan den här går vid tån och det var inte alls offside. Alltså, det är inte tillräckligt bra när resten av fotbollen är liksom en miljardindustri, den är superprofessionell, den är på alla sätt och vis, man tar till varenda expert som finns på jorden för att liksom tjäna en millimeter, och sen så finns det en del utav verksamheten som fortfarande inte har rätt ut hur man ska agera och hur man ska vara så bra som möjligt. Och jag förstår att det är frustrerande. Det är frustrerande för alla som tittar på det. Det måste vara frustrerande för domarna också. Men det hjälper inte att sitta och sprida konspirationsteorier på Twitter.
Sen var det slående, för jag håller med. Det handlar ju någonstans om att domarna saknar kompetens oftast. Mm. Eller att det inte finns tillräckligt många domare som är bra. Jag tyckte att det var ganska slående när Glenn Nyberg dömde Arsenal Bayern München på The Emirates. Och visst, det var ett kontroversiellt domslut där i slutsekunderna, så fick mycket uppmärksamhet och så.
Men som de flesta ändå hävdar är korrekt.
Ja, precis. Under hela matchens gång också så fick Glenn Nyberg jättemycket beröm av kommentatorerna som var så här, liksom, den här dumman, han har koll på läget, oj vilken pondus han har, och han kommunicerar så bra med spelarna, och så till och med att det var folk som började lyfta att men kan man inte se till att man får de allra bästa domarna till Premier League, alltså kan inte en sån som Glenn Nyberg komma och döma Premier
allsvenska supportrarna sitter och kliar sig i huvudet, du kan säga.
Att man började prata i de termerna. Ja. Jag tycker ju att det visar att men det är precis så här det är, att det finns bra domare, det finns inte tillräckligt många av dem.
Nej, men vet du vad Glenn Nyberg inte gör till vardags?
Han har inte VAR.
Exakt. Så hans tempo som domare är ju att döma. Att ha den här kommunikationen, att vara tydlig, att fatta beslut. Att fatta beslut i varenda situation. Inte framföra en åsikt, utan fatta ett beslut. För det är ju det som är skillnaden med domarna då. De presenterar åsikter. Ja, men jag tror nog att det här är... Eller gissningar. De fattar inte beslut. En domare måste fatta beslut. Det här är frispark, det här är inte frispark, det här är straff, det här är inte straff. Och de måste göra det med pondus. Och det har ju helt försvunnit ur domarna på planen. Därför att det går inte med en VAR-domare gör att vara 100% säker. Alltså du behöver inte ens vara 100% säker, du måste bara fatta ett beslut. Men det beslutet är ju inte slutgiltigt så länge VAR finns. Och det här har försämrat domarna, skulle jag vilja hävda. Alltså det borde vara en flerårig utbildning, alltså universitetsutbildning att bli domare. Du borde ha specialiserade domare som sitter i VAR, specialiserade domare som är på planen, specialiserade domare som står med flaggan. Och de borde vara utbildade och professionella. Och de borde, ja... Alltså det finns
där har ju också funnits ett problem med att man tjänar så himla lite pengar som domare.
Ja, men det måste ändras.
Alltså
de måste bli...
åren. Så det är ju hela systemet som man har behövt förändra här i England, som man väl håller på att förändra, om jag inte minns helt fel, att man ändå har gjort en kraftsamling kring det där, att vi ska se till att få fram de bästa domarna och se till framförallt att de inte faller bort tidigt. För att det är så det tenderar att bli här, att det är inte så många domare som har möjlighet att ha det här som ett heltidsyrke och ändå gå runt ekonomiskt. Nej. Vilket gör då att man väljer andra banor. Så att det är på något sätt, ja, det är allt det där, alltså ända nere från gräsrotsnivå. Det är där förändringen måste ske om man nu ska se till att få de absolut mest kompetenta personerna på de här posterna.
Vi tar oss vidare därifrån då. Ska vi ta oss till Sellers Park, bara för att det var kanske inte den mest betydelsefulla matchen där i mitten av tabellen, men bara för att det var sånt jävla målkalas i första halvlek och SS cykelspark var otroligt vacker. Vi behöver inte stanna så länge vid den. Jag vill bara uppmärksamma den så här i mitten av programmet, i mitten av tabellen.
Ja, precis. Och det ser ju också vilken skillnad det blir när Crystal Palace äntligen får ha hela den frontlinjen intakt.
Den är bra,
alltså.
Ja, men den är bra på riktigt, den där fronttrion.
Den är bra på riktigt, ja. Absolut. Men det har inte hänt så många gånger den här säsongen. Men genast så ser man när de stormar framåt att det är jobbigt för en åldrande, trött backlinje som West Hams. Mm. Och ja, man kan ju prata om deras insats hur länge som helst egentligen. Eller egentligen inte deras insats, utan mer läget i själva truppen. För nu åkte de ju ut mot Bayer Leverkusen i Europa League. Och det finns ju en risk nu att hela säsongen bara kommer att rinna ut i sanden lite grann. Och David Moyes, han får fortsatt mycket kritik och sådär. Men ja, Moyes har ju gått bort sig. Jag tror egentligen att stackars Calvin Phillips, nu blandar in honom igen. Men det var ju ett misstag av Moyes att vara så fullt fokuserad på Calvin Phillips att han på något sätt glömde bort övriga positioner och kanske andra lagdelar där man också behövde förstärka. Och det får han ju ta på sig på något sätt, eller hela West Ham får ju ta på sig det, att det var ett snedsteg. För att nej, de ser trötta ut, och jag menar Antonio, han är 34 bast, han kan inte starta hur många matcher som helst i rad. Nej. Det var bara en tidsfråga egentligen att det skulle bli så här. Det är ingen överraskning, och det är framförallt ingen överraskning när man ställs mot ett lag som Palace med just Ulisse och Esse och Mateta då, som också är i stor form. Mm.
Men sen Calvin Phillips kom in så vände man den sista 20 minuterna så vinner man ju faktiskt efter att Dean Henderson gjort en Muric och släppt in den bollen. Alltså vilka självmål. Det är också hårt, men det är klart att det är målvakten som ska stå som självmål i de situationerna. Det är deras misstag.
Ska vi gå till Sheffield United då? Ja, Sheffield United Burnley. Bara för att du tog upp Muric.
Ja, men vi kan göra det.
Det känns ändå som att han måste ändå få lite upprättelse ja. Nu efter att vi har sågat honom de här senaste veckorna.
Ja, precis. Ja, men Dean Hendersons självmål blir segway då till Sheffield United Burnley. Ja, Sheffield United 1, Burnley 4 till slut.
Jag trodde aldrig vi skulle säga det här, men Burnley börjar klicka nu.
Det är så dags. Det är så dags. Ja. Jo, men det är också, man möter också det bedrövliga laget Sheffield United.
Ja, men sen samtidigt så jag tyckte Sheffield United, de hade ju ett par chanser där inledningsvis och där står bland annat Muric för en jätteräddning.
Verkligen.
Och ja, alltså Sheffield United, de skapade en hel del. Och sen så kommer ju Brun Larsens avslut som ja, det är inte världshistoriens bästa avslut. Det styrs på Ed Bogor och sen rullar det sakta in bakom Geobic som inte hade sin bästa dag. Men Muric, även om han inte är speciellt bra med fötterna, som han visade vid något tillfälle i den här matchen igen, så nej, han fick verkligen upprättelse. Han stod för ett par riktigt viktiga räddningar. Och ja, Sheffield United, de har ju släppt in, vad är det, 31 mål på 8 matcher på Bramall Lane sedan december, tror jag det. Så det är ju inget superfacit. Men nej, Burnley, de har verkligen börjat kicka igång nu. Men som du säger, troligtvis en aning för sent.
Ja, men de är ändå inblandade i det nu. Jag menar, det är bara 3 poäng upp till Forest på säker mark, så att de är ju inte körda, det är de inte. Men det är ju de där 3 lagen. Det finns en plats för 3 lag här, Forest, Luton och Burnley. Jag vill ändå påstå att Everton med 4 poäng och en match mindre spelad ner till Forest ändå kanske har lagt tillräckligt mycket mark mellan sig och de övriga för att på riktigt dras in. Och däröver så är det ju inga konstigheter med Brentford och Palace som jag tror är helt givna. Utan det är Forest, Luton och Burnley som slåss om den där sista platsen. Och det blir spännande. Forest borde lösa det, tycker jag, men få se om de kan lägga sin energi på rätt saker framöver.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi tar oss vidare till ska vi se, vart ska vi någonstans? Vi ska till
Craven Cottage, va?
Ja, men det kan vi väl göra. Fulham Liverpool.
Titelstriden.
Efter ett par tunga veckor för Liverpool, verkligen. Man åkte ur FA-cupen, man halkade efter i titelracet, man åkte ur Europa League. Så fick man åtminstone med sig 3 poäng och en ganska fin prestation mot ett svårspelat Fulham, inte minst på Craven Cottage. Också ett ganska roterat Liverpool, och det tror jag var nyttigt. En del av de här bärande spelarna, Salah till exempel på bänken, McAllister har sett slitna ut senaste tiden, har inte kommit upp i nivå. McAllister har spelat fruktansvärt mycket fotboll, han behövde vila, och spelarna som kom in gör riktigt bra, framförallt andra halvlek i Liverpool betydligt bättre än Fulham. Och det är som sagt ett Fulham som ett Liverpool har haft ganska svårt för, men 2 också har spelat väldigt bra på senaste tiden. Så en tung och viktig seger för Liverpool här, tror jag.
Liverpool lyckades ju verkligen stretcha Fulhams backlinje, lyckades på något sätt komma igenom där. Och sen måste man ju säga någonting om Alexander Arnolds frisparksmål. Ja. Som var... liksom curlar bort från Len och han har inte en chans. Den är så perfekt. Vilken träff.
Mm. Ja, han har ju det där i sin verktygslåda och det har ju fattats. Det är ju ingen annan i, alltså, Soboslaj har ju också ett fint tillslag och slår fina frisparkar, så här, men det är en annan nivå när Trent är där. Det är som att motståndet drar sig ännu mer för att bjuda på de där situationerna när han är på planen, och han har ju dragit in ett gäng sådana nu i sin karriär.
Mm, så han stod för ett inlägg också tidigt i matchen ju, där Luis Diaz möjligen borde ha gjort det bättre. Men redan där så visar han ju direkt liksom att de där inläggen eller de fötterna är inte dåliga.
Nej, det är ju den bästa passningsfoten i laget och en av de bästa passningsfötterna i hela ligan. Så att det är klart att även om Conor Bradley har varit väldigt bra på högerbacken, så är det ju ett annat Liverpool när Trent är på planen. Man har ett vapen till, helt enkelt. Det är onekligen så. Ryan Gravenberch med sitt första ligamål, tror jag, för Liverpool, och Diogo Jota då efter sina skadeproblem har ju fått spela ett par matcher där nu, fick stoppa in ett typiskt Jota-mål. Det är liksom, han är där och det bollen bara trycks in på något sätt. Det bådade ändå hyfsat gott för fortsättningen för Liverpool, även om man är beroende av att Arsenal och Manchester City tappar poäng på upploppsrakan här nu.
Mm. Men de lyckades på Molineux i alla fall, Arsenal.
Ja, det gjorde de. Så vi kan väl ta oss dit då. 2-0 till slut. Wolves har också sett ganska pigga ut senaste tiden, måste man säga. Här räckte det inte riktigt hela vägen fram. 2-0 då, Leandro Trossard med det där viktiga första målet, och sen då spiken i kistan med matchens typ, inte sista spark, men i stort sett Martin Ødegaard.
Ja, jag vet väl inte om Wolves har sett pigga ut på sistone. Visst, de tycker Wolves är väldigt bra, men de har ju otroligt mycket skador. Och jag menar, de fick ju kalla in Wesley Okudua nu, 15 år gammal. Han missade science, vad det är, naturkunskap på svenska väl. För att de var tvungna att kalla in honom på grund av skadeläget. Så att det säger ju ganska mycket om att de kämpar på nu, Wolves. Men sen samtidigt så, de är säkra. De har egentligen inte särskilt mycket att spela för, mer än att de såklart vill avsluta på topp. Men jag tror att de var rätt så stolta över sin insats här också, för att de gör det svårt för Arsenal. Det var ingen snygg seger från Arsenals sida. Det var absolut inte perfekt på något vis, men så står ju Jesus för det här förarbetet som leder då till att Trossard får en, ska man kalla det, lite tur ändå i sitt avslut, som blir väldigt bra, och så får man det där viktiga målet, och sen så i andra halvleken så tappar Wolves, de har ingenting att komma med egentligen, så att det blir till slut en bekväm seger för Arsenals del. Men det är väl den här tiden på året när man nästan känner att det spelar inte så stor roll hur det ser ut, bara de tre poängen kommer in. Och det fick Arsenal i alla fall. Så de är ju fortsatt med där uppe. Även om de också hade en tung vecka där med Champions League-uttåg.
Mm. Aston Villa inblandade förstås i jakten på Europaplatser i allra högsta grad. De har den där tredje platsen, eller fjärde platsen just nu då. Ganska lurig matchen då mot Bournemouth. Man vet ju inte riktigt vart man har Aston Villa i alla sammanhang, men här visar man att man är det bättre laget. Och Morgan Rodgers, vilket mål! Vilken kyla! Den här 21-åringen som ju, hur många matcher har han spelat egentligen? Det känns som att han kom lite från ingenstans här. Spelat en del i Conference League och så, men det där var distinkt, får man verkligen säga.
Ja, det har ju blivit lite så nu i och med lite skador och sådär, som Rodgers har fått chansen. Och jag håller med, jag tycker också att han har stuckit ut. Det blir lätt att man bara pratar om Ollie Watkins för att han är så fantastisk, men absolut en eloge till Rodgers. Sen är ju Bournemouth rätt så bra i den här matchen inledningsvis. De skapar mycket, de får ju det där första målet, en straff som Solanke drar in. Det var Matty Cash som gick alldeles för klumpet in i eget straffområde. Men Bournemouth tar inte riktigt sina chanser heller. Och sen så när Christie, det var ju faktiskt en väldigt intressant situation där vid kvitteringsmålet, för att det är Christie som får tag i bollen på, långt nere på egen planhalva, löper upp med bollen, kan inte riktigt bestämma sig för vad han ska göra. Det är väl Kluivert han har framför sig som han väl borde släppa bollen till. Han gör aldrig det, han tappar bollen istället och så kan Aston Villa ställa om och så får de 1-1 och där känner de väl att ja, nu fick de in det där målet och så jobbar de bara vidare på det andra halvleken. Så att, nej, Unai Emery, på tal om honom, så har ju han ryktat till Bayern München här den senaste veckan. Jag vet inte hur mycket det ligger i de ryktena, men jag tror inte att Villa vill tappa honom i sommar direkt.
Nej, nej, det vore ju katastrof om han skulle dra den här sommaren nu när man har någonting så bra på gång. Två assist utav Ollie Watkins, inget mål, men matchvinnare ändå, var otroligt vackra assist, framförallt den första, jättefin till Diaby där Watkins kanske hade kunnat avsluta själv, eller åtminstone gå för ett avslut, men passningen är ju helt perfekt i Diaby, och det sista är väl ett skott som går utanför, men som Bailey dyker upp och bort i stolpen och rullar in den, men jättefina aktioner av Ollie Watkins som i superfin form verkligen, och så viktig för Aston Villa just nu.
Mm, absolut.
Vi tar oss vidare då till ja, men vi hade ju då Luton-Brentford, matchen som inte inledde, ja men det gjorde den bland andra då matcher på lördagen. 5-1 till Brentford. Ja, det behövt en annan prestation här Luton, men det är samma sak där, det är skador på en redan väldigt tunn trupp och kanske bensin som håller på att gå torrt i ett Luton som har kämpat väl den här säsongen.
Ja, det är ett tungt resultat och två olika perspektiv egentligen. Alltså, ur ett positivt perspektiv för Brentfords del, det är precis det här de hade tänkt sig att hela säsongen skulle se ut. Och sen så förstås då negativt för Lutons del att man kapitulerar på det här sättet. Men det var Brentford som tog över en bit in i matchen. Det var inga krusiduller i deras speluppbyggnad. De snabbt och rakt och frontlinjen utan Ivan Toney ska sägas gjorde det väldigt bra. Tyckte att de var modiga. De var hela tiden på tårna. King Lewis Potter, en shoutout till honom. Även om Wissas första avslut är superb. Det är så kraftfullt och välplacerat. Det andra var lite mer scrappy, men ändå effektivt att få till den där lilla studsen som ställer målvakten Kaminski helt. Och Luton i sin tur, de hamnade alldeles för långt ifrån varandra, de var inte tillräckligt kompakta och de lyckades inte åtgärda det till andra halvleken heller. Så att, nej, en mycket bra insats från Brentfords sida som väl troligtvis har säkrat kontraktet nu.
Ja, ja, men det skulle jag säga. Vi brukar säga att 38 poäng brukar väl alltid räcka, va? Och det innebär att man behöver 3 poäng till på de återstående 5 omgångarna. Det ska man väl lösa. Sen så har vi ganska många svaga lag, så jag tror att det räcker med de 35 man redan har. Faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. För jag tror att lagen under inte kommer ta så många poäng till. Där hade vi det, alla matcherna. Vi ska svara på lite frågor i vanlig ordning också. Vi har fått in ett gäng. Kim Blom undrar, är Liverpool ett bättre lag utan Salah i startelvan just nu? Och ja, jag skulle nog faktiskt vilja hävda att just här idag så är det kanske så.
Ja, men det är som du säger också att han har spelat mycket matcher och spelare, de är i form och sen så är de ur form, så att det är inte helt fel att han får vila lite också så att man faktiskt får honom i slag, men absolut, så det är väl kanske så just nu att han är lite tröttkörd.
Och vi kommer ihåg, nu spelade han inte så mycket under afrikanska mästerskapen, men han var iväg,
det
var
skadad ändå.
Ja, precis, han blev skadad och vi minns förra gången det var afrikanska mästerskapen, han kom tillbaka och var fullständigt slutkörd den säsongen också, var inte alls bra efter det under den säsongen, så att, och det är ju så här, Salah är ju nästan aldrig skadad, men när han är det så, och det kanske också gör att han inte känner en skadad kropp lika väl som andra gör, att han kanske, eller han kom ju tillbaks lite för tidigt, drog på sig mer problem och har inte riktigt sett ut som sig själv sen dess, om man ska vara riktigt ärlig. Sen gör han ju ändå poäng och mål även när han är dålig. Han har ju den egenskapen. Han är ju en poänggörare, en matchvinnare liksom i alla sammanhang, men det är ju definitivt så att insatsen nu mot Fulham var den bästa insatsen utav Liverpool på ganska bra tag, på flera veckor. Och den var ju utan Salah och utan Darwin Nunez, ska sägas, för han har också varit ur form, får man verkligen säga, senaste matcherna. Och han är ju den som har spelat allra mest av alla, hela laget faktiskt, fram tills för ett par matcher sedan, Darwin Nunez. Så att han behöver också vila lite grann. Det är uppenbarligen så. Sen så finns ju bredden där, och de andra som är redo att kliva in, det är ju också bra spelare. Så att det är klart att en marginellt bättre spelare ur form är ju ändå sämre än en marginellt sämre spelare som är utvilad och kanske i form då. Jag tänker på en Harvey Elliott till exempel, som kan komma in och göra det bättre än en Dominic Szoboszlai till exempel just nu. Jimmy Stråle var inne, han skriver lite det som vi var inne på. Final i FA-cupen och Liverpool neutraliserar. Nu behåller väl Ten Hag jobbet. Ja, vi pratade om det innan. Det får vi väl se. Det får vi väl se. Atwa vill att vi ska prata om Haaland i stormatcher. Gång på gång försvinner han. Passar han inte i Peps spelstil? Och nej, det gör han ju egentligen inte. Och det här var ju någonting vi påpekat många gånger redan innan han kom, att egentligen så är det ju inte en Pep Guardiola-typ, men han är så pass bra att det liksom egentligen inte spelar någon roll. Pep vill spela med honom ändå. Men ja, i matcher som den här mot Chelsea, matchen mot Real Madrid tidigare, sen generellt senaste tiden så har han ju sett också lite trött ut, varit lite småskadad. Så att en systemspelare är han ju inte för Pep, och han leder fortfarande skytteligan, ska vi komma ihåg, men nej, han är inte i speciellt fin form nu. Och en Haaland ur form kan ju se otroligt stolpig, styltig och blek ut.
Ja, nej, men så är det ju. Och som sagt, det är någonting i hans rörelse som inte är lika skräckinjagande längre som det var tidigare. Och det gör ju på något sätt att man tappar någonting då ju i spelet, eller att han inte bidrar lika mycket. Så det är absolut.
Sen med tanke på att han är på något sätt lite en pusselbit som inte sitter ihop på samma sätt som de övriga i laget. Han spelar fotboll på ett annat sätt än vad liksom Bernardo Silva, Phil Foden, Julian Alvarez och de här spelarna gör. Det är lite mer... det är ganska mycket, han lever ganska mycket på omställningar, han lever på att det ska vara ganska mycket power in i straffområdet, medan de övriga vill etablera ett spel väldigt nära straffområdet. Det är egentligen inget som passar honom sådär jättebra. Sen har han ju haft den här förmågan att ändå göra alla de här målen och slå alla rekord. Men ja, nej, det är inte den bästa Haaland vi ser just nu, och det är klart att ja, är det stormatcher som påverkar honom? Det tror jag egentligen inte. Jag tror att det bara blir mer synligt i stormatcher, för det blir mer exponering. Och att i stormatcher då mot bättre motstånd, då blir det också uppenbart, för att i andra matcher så finns det andra spelare som kliver fram och vinner de här matcherna ändå. Men i stormatcherna så förväntas det att det ska vara Erling Haaland som gör det avgörande målet mot Real Madrid eller mot Chelsea i en semifinal i FA-cupen och sådär. Så jag tror inte att han har några stormatchproblem, Haaland, det tror jag inte. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen. Du ska iväg nu, Frida, så jag ska släppa iväg dig. Det var alla frågor vi hade fått dessutom, så att vi tackar för oss den här måndagen. Nu är det omgång mitt i veckan här igen, och dubbla matcher för många av lagen fram tills att vi hörs om en vecka igen. Men jag hoppas att ni är med oss då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folke.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.